Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Vackert väder, Ville, har vi haft.
Kanonbra väder. Ja.
Hur har veckan varit?
Jättebra, tycker jag. Skönt. Långledigt förra veckan och kort vecka den här veckan också. Jättebra.
Erik?
Ja, instämmer precis. Mycket ledighet i kombination med sol, det gillar vi.
Vi kanske skulle behövt lite av den här ledigheten under hösten när det är mörkt och kallt och mörkt och sådär. Nu kommer de slag i slag här på sluttampen inför semestern, jag vet inte.
Ja, det är lite slöseri.
Så, vad säger du, Erik?
Ja, jag tycker jag är hellre soligt och varmt när jag är ledig. Jobba när det är mörkt och ruskigt.
Så kan det vara. Vi har rapporterat en del också under veckan och en av de saker som har väckt mest uppmärksamhet tror jag faktiskt att listan över så kallade utsatta områden i Sverige har, så att säga, uppdaterats, reviderats eller ändrats. Och i vissa avseenden så pekar polisen på det faktum att man upplever en så kallad positiv utveckling i det här sammanhanget. Det har blivit lättare att arbeta i många av de utsatta områdena medan vissa områden har försämrats. Vad tycker du om de här listorna över utsatta och särskilt utsatta områden som polisen numera upprättar?
Ja, men det är väl, alltså, det tycker jag tycker det är lite komplext, därför att det är väl väldigt bra att polisen analyserar och tittar och ser, men så här, vilka geografiska områden kan vi så att säga att där finns det särskilda problem. Och sen lägger man resurser där och satsar på polisiär närvaro och sociala insatser och vad det nu kan vara. Men en annan fråga är ju, varför ska man så att säga hålla presskonferens och presentera vilka de här områdena är? Är det nödvändigt att så att säga säga att område X är ett särskilt utsatt område, och vad gör det då för de som bor där, för bostadspriserna i området och så vidare? Det är en viss stigmatisering kring det
här. Jag tycker ju det är ju nedsmutsning som sker av ett ganska stort antal områden i Sverige när man väljer att ha den här presskonferensen och göra det så pass stort. Och det är ju en del kommuner, har jag läst, som faktiskt har höjt röster för att de här listorna inte bör offentliggöras, utan att man borde hemlighålla dem. Kanske meddela informationen till kommunen, men att det inte ska göras tillgängligt för allmänheten. Och det kan jag faktiskt vara benägen att hålla med om.
Samtidigt blir det alltid en del konspirationsteorier när man vet att det finns material som av skäl som är, ja, inte på personlig nivå hålls hemligt. Så att frågan är om det med dagens offentlighetsprincip dessutom skulle kunna hållas hemligt. Jag vet inte, men naturligtvis så är det en stigmatisering av områden. Det påverkar allt från priserna för bostäder i de här områdena, och dessutom så kan man då möjligtvis diskutera underlaget för att sätta en sån hård stämpel på det här som man gör, för att det är så här polisiärt operativa grunder man bygger det på och inte någon form av vetenskapliga metoder faktiskt.
Nej, det är väl någon form av enkätundersökning som man skickar runt till arbetande i de här lokalpolisområdena.
Ja, just det. Det finns 97 lokalpolisområden i Sverige och de lämnar en bild och en rapport kring hur det ser ut där, va?
Jo, men det är klart, man kan ju tänka sig själv hur det är att leva och bo. Det är ju väldigt få av de tusentals som bor i de här områdena som faktiskt ägnar sig åt kriminell verksamhet, utan som tvärtom så här lider av att det finns många kriminellt aktiva i det här området. Att de då ska, men på sina arbetsplatser eller om man går i skolan någon annanstans, och liksom behöva stå till svars för att man lever i ett särskilt utsatt område och liksom och få den stämpeln bara för att man bor i Rosengård eller vad det nu kan vara för ett område. Att det är att befästa fördomar på något sätt om vissa områden i landet.
Det är svårt att tänka sig att det skulle öka incitamenten för att inte fortsätta i den kriminella banan. Man lär ju snarare känna hopplösheten än förtröstan när man läser den här typen av lista om man bor i ett område som klassas som till och med särskilt utsatt.
Ja,
uppsidan är möjligtvis att man i de här områdena får ökade resurser för polisiärt arbete, både preventivt och brottsutredande, så vet jag förstår.
Ja, men de skulle man ju kunna få utan att det här, så att säga, listan offentliggjordes. Att det är ju jättebra att polisen satsar i de områdena där problemen är större. Men varför ska man kommunicera det här? Det är väl den stora.
Ja, det blir väldigt digitalt. Antingen är det ett område eller också är det ett utsatt område. Och så i tredje fallet då ett särskilt utsatt område. I dagsläget finns det 60 utsatta områden och varav 22 bedöms då vara särskilt utsatta. Och det här blir liksom en väldigt nästan signal om att ja, här ska man inte bo helt enkelt.
Nej, och hit ska man inte åka om man vill handla. Om man, som, alltså, det är ju något sätt en varningsflagg för personer som inte bor där, att åka inte hit. Här är det farligt.
Ja, polisens beskrivning eller definition av de här särskilt utsatta områdena innehåller ju formuleringar som att de kriminella har en direkt inverkan på lokalområdet och att de vill ta makten över området. Det låter ju som rena beskrivningar av italiensk maffia på Sicilien.
Ja, eller liksom. Man känner ju lite att det här är som om man själv skulle åka till Rio de Janeiro och så går de ut och varnar att åka inte till favelorna. Och det är inte riktigt där vi befinner oss. Alltså, men det känns som att det är lite den signalen man skickar ut, att här är det förenat med livsfara att ge sig in. Och det tycker jag är väldigt trist att det blir en sån stämpel på vissa områden.
Sen har vi livstidsstraffet för mord. Det är livstidsstraff på mord idag. Men det ska man skärpa hur det nu ska gå till. Det här är en fråga som ständigt har uppkommit i kriminaldebatten, att man ska skärpa straffet för mord. Och nu har regeringen då kommit med ett nytt förslag som har passerat lagrådet.
Ja, men idag så är ju livstidsstraff, det är högsta möjliga, men normalstraffet för mord är 14. Och sen kan det gå upp till livstid. Vad man nu säger är väl att det ska bli så att säga enklare för domstolen att utdöma, eller det ska krävas mindre för att nå upp till ett livstidsstraff. Och det är som du säger, det här känns som att det här diskuteras, debatteras ungefär vartannat år. Det är väl i samband med valrörelser, kan man ana. Det är ett väldigt populistiskt förslag, tycker jag. Att gå ut och ropa efter hårdare straff. Det händer som sagt nu och då, om och om igen.
Ja, det som är intressant är att det är en klassisk höger- och vänsterfråga också. För jag tror att bara Vänsterpartiet som är för avskaffande av livstidsstraffet. Och de har ju drivit den frågan länge och driver den fortfarande, som jag förstår det. Men jag tycker frågan man måste ställa sig när det gäller det här livstidsstraffet, det är då, vad ska de här extra åren i fängelse ge? Om man säger då att man normalt då skulle få 15 år komma ut efter 2/3, eller om man då skulle sitta 4 år till. Vilken skillnad ska det göra för den här personen som sitter inne? Handlar det bara om inkapacitering, eller handlar det om minskad återfallsrisk, eller handlar det om ökad rehabilitering, eller vad är det man vill åstadkomma med de här extra åren? Det är den frågan man måste ställa sig här.
Ja, men svaret på den tror jag är att man bara vill blika opinionen.
Det tror jag.
Alltså, folket ropar efter hårdare straff för mördare. Ja, men fan, då sänker vi kraven för livstidsstraffet, för det signalerar att vi har tagit i. Vi har dömt ut det hårdaste straff som går att döma ut, och därmed så signalerar man att vi tar det här på allvar. Det är jag övertygad om.
Dessutom är mordet typiskt brott som man normalt inte återfaller. Det är väldigt låg återfallsfrekvens för mord, så att det argumentet kan man säga haltar ganska rejält. Det finns också ett motstånd mot det här inom för etablerade rättsväsendet, och 2014 så ändrade man ju livstidsstraffet och menade då att enligt den lagen så skulle det användas i betydligt större omfattning för mord. Men 2016 så slog HD fast att det här ändrade egentligen ingenting i sak, och nu har man tagit krafttag även från den här regeringen. Tidigare var det regeringen Reinfeldt med justitieminister Beatrice Ask i spetsen som hade utrett och propagerat för detta. Men är det så enkelt att så kallat vanligt folk vill helt enkelt att mördare helt sonika ska sitta innanför lås och bom resten av livet?
Ja, resten av livet tror jag inte. Jag menar, ett sånt livstidsstraff har vi ju inte idag i praktiken, bara i teorin. Men jag tror att allmänheten, om vi nu liksom generaliserar grovt, tycker att, så här, jag menar, att dömas till 14 år för mord, komma ut efter 2/3 för att ha tagit någon annans liv. Det tror jag att det finns en uppfattning om, att det är för billigt, så att säga. Men nu tycker jag att när man håller på och gör den här typen av ändringar, så blir det också problematiskt att, alltså, under de senaste 10 åren har folk dömts för likvärdiga brott men fått väldigt olika straff. Och det tycker jag är, alltså, det gäller inte minst mord och på grund av livstidsstraffets svajningar. Det tycker jag är problematiskt, att personer som har begått väldigt grova, allvarliga mord har klarat sig kanske med 16 eller 18 år, medan då under en period innan det, när livstid var normalstraffet, så kunde det vara ett enklare mord där det egentligen då skulle kunna tänkas finnas omständigheter som skulle tala för 14 som fick livstidsstraff. Det tycker jag är problematiskt att ändra så över tid.
Men jag tycker en sak som man måste fråga sig här handlar också om var ska de ta vägen någonstans då? Vi befinner oss i en situation där kriminalvården är totalt överbelagd och överbelastad och på vissa ställen är det över 100% beläggning. Vad ska man göra med de här personerna då? De här då 20% fler personer ska få livstidsstraff med den här lagändringen enligt Morgan Johansson. Vart ska de ta vägen någonstans?
Mm. Ja, det enkla svaret på det är väl bygg fler fängelser, men det är klart att
ja,
man
och liksom,
måste ta
men,
med det i beräkningen.
Och samtidigt, vad händer med den här diskussionen om kriminalvården? Hur fungerar den svenska kriminalvården? Vad ska vi göra med människorna som sitter inne? Hur blir man en bättre person när man kommer ut när man har liksom vistats inom den svenska kriminalvården?
Samtidigt ser vi att det dödliga våldet har ökat en del de senaste året. Det har ökat marginellt i någon rapport från Brå bara för några veckor sedan.
Några dagar sedan bara.
Och ökningen består till stor del av då så kallade uppgörelser i undervärlden. Det vill säga kriminella som har ihjäl varandra i någon form av interna angelägenheter. Medan annan form av dödligt våld till viss del faktiskt minskar. Och om man tittar på de här bitarna så kan man ju då säga att mord är inte så alltid dramatiskt i sin motivbild som det utmålas i så populärkultur och kanske i deckare och så. Det vill säga att motivbilderna är ofta ganska banala. Det handlar snarare om djupt tragiskt socialt utsatta omständigheter som resulterar i det här, och med detta icke sagt att jag på något sätt vill försvara dödligt våld, men jag vill gärna förklara det så, och att det här är människor som många gånger kan man använda det gamla uttrycket att gå ut och sök en förövare och du kommer bara att finna offer, och det är faktiskt så i många av de här fallen också. Det innebär inte att de inte ska straffas, men frågan är om de ska sitta inne på livstid, va?
Ja, nej, det är en svår fråga, och som sagt jag tror och jag är övertygad om att det här förslaget är sprunget ur en populism. Att man ropar efter hårdare straff och då är det här sättet att möta det. Livstidsstraffet är alltid lätt att fippla med.
Men det är en ideologisk fråga också. Hur ser man på människor om man vill öka strafflängderna hela tiden? Vad har man för människosyn när man vill göra det? Jag tycker att livstidsstraff är en högst ideologisk fråga. Man måste ju ifrågasätta om vi överhuvudtaget ska ha livstidsstraff, tycker jag.
Ja, jag har tidigare deklarerat min ståndpunkt i den frågan. Jag är ju motståndare till livstidsstraffet av andra skäl. Jag tycker att det finns ett krav på förutsägbarhet även i de grövsta brotten, att man ska kunna se vad ett livstidsstraff har så att säga sitt slut. Och jag tycker att man skulle kunna avskaffa det, men då också införa möjligheten till då, som det så fint heter, kumulativa straffmätningar i de grövsta fallen. Det vill säga att du har 25 år som maxstraff för mord, men du skulle då också kunna öka det med en viss andel om du har begått två mord eller någonting som är exceptionellt.
Andra brott också är
absolut, va? Ja. Jag gillar inte de här straffrabatterna på det sätt som du utformat i Sverige, och det gäller även det grövre våldet i form av här nu då dödligt våld till och med. Och det innebär ju att, låt säga att du kunde få 25 år för ett mord. Det är ungefär var de sitter idag med den avräkning därutöver som sker på tiden, va? De som blir dömda till livstid. Men låt säga att du därutöver kunde döma ut ytterligare ett halvt maxstraff, det vill säga 12,5 år ytterligare. Längre än så finns det sällan anledning att någon ska behöva sitta. Då är vi uppe på 37,5 års fängelse.
Ja, men det handlar ju också om vad händer med liksom miljön på kriminalvården med människor som sitter där utan någon vetskap om det. Man kommer ut, då har man ju ingenting och förlora gällande att våldföra sig på personal eller bete sig hur som helst. Man vet ju ändå inte när man kommer ut. Det kanske inte finns någon anledning att sköta sig överhuvudtaget om man vet att jag kommer ändå få sitta här i 35 år.
Ja, visst. Det är benägen att hålla med. Och det finns väl många länder där man inte har, Norge är väl ett sånt land där man inte har något livstidsstraff. Nu finns det ju, de har ju någon form av undantag för Breivik sitter på någon form av undantag.
Förvaring, tror jag att det
är. Ja, exakt förvaring, precis.
Där man prövar farligheten när de ska släppas ut. Va?
Ja, just det.
Och det gör vi ju faktiskt idag, ja, när vi tidsbestämmer de svenska livstidsstraffen. Då gör vi ju, det är ju starkt inverkande hur farlig man bedöms, eller rättare sagt hur risken för återfall i grov brottslighet, våldsbrottslighet.
Och där har vi en annan fråga som vi ska ta i podden någon annan gång, och det handlar om de här farlighetsbedömningarna. De är jag starkt kritisk till också.
Ja, det kan man ju komma på med ett exempel på där det har gått fel. Folk har bedömts inte vara särskilt farliga och sen gått ut och begått nya grova våldsbrott.
Eller tvärtom.
Eller tvärtom. Och sen så är skalan 3-gradig, och det är frågan om den är lämplig och så vidare. Jag vet inte. Det låter som vi runt den här podden här, runt den här poddmikrofonen, är en enig skara personer som då tycker att vi ser en populistisk utveckling när det gäller straffmätning i Sverige. Riktigt så är det inte, men vi kanske kan enas kring i varje fall att det ska vara proportionella straff och att de ska kunna i någon mening rationellt motiveras också och inte bara vara ett utspel för att vara symbolpolitik, va?
Eller? Exakt så.
Jurister då, som vill prova på domaryrket, behöver domare där ute. Finns det nya möjligheter i Sverige att få prova på under ett år som domare om man är kvalificerad jurist? Är det bra?
Jag tror att förslaget som sådant är väldigt bra, men jag tror också att det är väldigt svårt att locka då advokater och andra jurister till att avveckla sin advokatverksamhet. Till exempel om vi tar en advokat som exempel då, för att det tar ett tag och det kan vara lite knepigt, och sen så ska man prova på det här i ett år, och sen om man då väljer att gå tillbaka så ska man liksom veckla ut sin advokatverksamhet en gång till och börja samla in klienter och få verksamheten att rulla etc. Så det är lite svårt tror jag att locka folk att prova på det här, men idén som sådan tror jag väldigt mycket på, för jag tror att vi behöver fler kvalificerade domare i Sverige.
Ja, men det är det som var min fråga som inte har hängt med riktigt turna kring det. Har vi en brist på domare, eller vad är bakgrunden till att man ska underlätta?
Ja, vi har en brist på domare i Sverige, och det här har man diskuterat att man ska råda bot på. Inte minst för att man behöver få just kvalificerade jurister och kvalificerade personer som är lämpade för domaryrket. Och den gamla domarbanan då, och gamla fina anrika domarutbildningen till hovrättsassessor som tidigare var den bana som man normalt gick. Det är en jättebra utbildning, men man försöker då få in folk som har annan processerfarenhet eller juridisk erfarenhet överlag, till exempel åklagare och advokater i det här.
Och men man ska då inte behöva göra tingsmeritering och liksom, går den vägen?
Nej, och det är, så är det. Och idag är det så rent formellt. Alltså, det strikt juridiska är så att det enda formella kravet som krävs för att få bli ordinarie domare är en jur. Det gäller från justitieråden i högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och om man säger då ner till tingsrättsdomarna, alltså rådmännen och även hovrättsråden. Du behöver inte ha mer än en jur. kand, men det är ju då normalt tacksamt att man har en viss erfarenhet av det här. Det jag kan ställa mig frågan till, det är den jävsituation som faktiskt har tagits upp tidigare utav bland annat HD, när en åklagare går in och plötsligt ska sätta sig som domare. Kan han frigöra sig från sin åklagarroll, och kan den tilltalade frigöra sig från tanken att en åklagare faktiskt tar med sig sin åklagargärna in i sin domarroll? Det är ganska intressant faktiskt.
Ja, det är faktiskt en aspekt som inte har föresvävat mig överhuvudtaget innan, men nu när du säger det så är det otroligt intressant. Det skulle ju kunna leda till väldigt många olika jävsituationer.
Ja, HD har ju slagit fast att de tidigare då, som åklagarna som adjungerade som domare tillfälligt var att betrakta som jäviga, och det gällde även Skatteverkets tjänstemän som var in och adjungerade som domare i förvaltningsdomstolarna. Och frågan var egentligen inte huruvida man kunde frigöra sig från sin roll eller sin, ska vi kalla för inskolning som åklagare eller i det andra fallet då tjänsteman vid Skatteverket, utan frågan är hur man uppfattas i sin roll som domare och om domstolen framstår som opartisk när man faktiskt har en representant från åklagarhåll som sitter och ska nu vara objektiv, oväldig domare och lägga den tilltalades berättelse till grund för sin bedömning, om inte allt annat emot bevisat utav då, i det här fallet, en åklagarkollega, om jag får uttrycka mig så.
Men det som är intressant är ju att det gjordes ju någon utredning om domare och domartillsättning förra året, tror jag, om det var Gudrun Antemar som gjorde en sån utredning. Och då pratade man mycket om rekryteringsförfarandet, och hon ställde sig frågan och utredde ju varför det var svårt att rekrytera domare och domare i Sverige. det man måste ställa sig frågan är, varför har vi domarbristen från början? Varför är det så pass få människor som vill bli domare i Sverige av alla jurister? För vi har ju väldigt många jurister.
Ja, det tycker jag också. Att när jag läste på juristprogrammet så var det så här, ja, men då var det många som ändå kände att den banan ska gå och sitta domare. Det verkade populärt då, men så tror jag att när man kommer ut på arbetsmarknaden så är det en rätt lång väg att gå. Nu vet inte jag riktigt hur löneläget är, men
jag tror att det är ganska svagt.
Ja, jag tror att det kan nog vara en del av förklaringen, det är det jag fiskar efter. Att,
jämfört med affärsjuridiska advokatbyråer så är det svagt, annars så ligger, nu kan jag inte det i huvudet, men det är inte jättedåliga löner de har, utan det är de högre tjänsterna.
Nej, men det vi ser är ju att många som kommer ut från juristlinjen dras ju åtminstone från början till den affärsjuridiska världen. Sen kanske man jobbar där och byter bana, men det finns ju ett ekonomiskt incitament för många studenter efter en lång studietid att röra sig mot marknader där man kan tjäna lite mer pengar.
Ja, och då är väl där det här förslaget kommer in då som bra, att man kan göra det och sen kan man välja att så att säga prova på domaryrket när man har jobbat i privat sektor under några år.
Sen kan man ju diskutera frågan om domaryrket har den status som vi nu pratar i de termerna som man i många andra länder har med. Jag menar inte att vi ska börja tilltala dem med ers excellens och sådär som man gör i andra länder. Det är inte det det är fråga om. Men det kan faktiskt finnas en poäng i att som vissa länder, inte minst inom det anglosaxiska systemet, har en gräns där man som domare först ska ha praktiserat som processombud, advokat eller åklagare under ett visst antal år innan du ens får bli domare. Man vill så att säga ställa krav på att de ska vara lite kloka, visa, erfarna och veta vad de håller på med när de sitter i den där rollen. Och i den meningen så kan ju det här då förslaget från regeringen om att plocka in kvalificerade jurister gå i den riktningen. Men just den här statusen som domare, det har ju också diskuterats då att vi Sverige är ett av två länder inom Europa där man inte har domarkåpor till exempel. När man sitter och dömer i en vanlig ämbetsmanna grå kostym. Och det finns en poäng ibland med att domstolar är pampigt byggda och att man har en domarkåpa för att avpersonifiera. Jag sitter här i ett ämbete som jag är mig givet för att vara oväldig, va? Och det här är en diskussion, vi kan ju skratta åt det, men som sagt de allra flesta länderna har åtminstone domarkåpor. Sen kanske vi inte ska ha peruker som.
Nej, men nu har ju åtminstone domarna fått en något mer framträdande roll, och det har vi pratat innan om i det här podden. Antalet presskonferenser efter uppmärksammade domare ökar. Det ställs ökade krav på domarna att kunna förklara och begripliggöra det resultatet som de har kommit fram till. Men frågan återstår ju, och det är varför är det så få svenska jurister som vill bli domare? Och då är väl det här ett bra förslag om det nu fungerar med alla de problemen som vi redan har diskuterat här.
Ja, jag kan tänka mig också alltså, som att det här med att domare nu är mer publika och i större utsträckning som varande gammal kriminaljournalist, så idag är det mycket lättare att få en kommentar från en domare efter en rättegång än vad det var för 10 år sedan. Och det vet jag inte om det är statushöjande eller kanske tvärtom. Att de så att säga kommer ner och det är mer lättillgängliga. Tidigare kändes det som att det här var väldigt upphöjda personer som inte skulle nedlåta sig till att tala med kvällspressen. Men att idag hålls det presskonferens och man förklarar på ett väldigt mycket enklare sätt juridiska svårigheter.
Ja, men det kanske också är så att det blir en ökad press på domarna eftersom man måste våga stå för besluten man har tagit.
Ja,
absolut. Och det här med media, alltså jag har själv deltagit i ett antal utbildningar av domare i mediefrågor där man då från Domstolsverket och från domstolarna själva efterfrågar den här kunskapen och förmågan, eftersom det då inte längre ska vara så att man bara hänvisar till vad som har skrivits i domskälen och sen får det vara bra med den saken. Va? En annan aspekt på det här som jag tycker inte är i varje fall ointressant, det är att kvaliteten på domarna i, ska inte nämna någon särskild tingsrätt här, men framförallt finns tingsrätt i Sverige där man gång på gång, vi som läser väldigt mycket domar på Dagens Juridik, ser att det kunde ha varit bättre. Och jag vet inte om jag skulle vilja dömas eller få en tvist avgjord i någon av de här domstolarna där vi då kontinuerligt har sett att det är inte samma kvalitet som om man landar i en av de större tingsrätterna.
Nej, vi har också skrivit artiklar om det här med lokala rättskulturer som Brå har studerat, där man ser att det inte ens artbrotten bedöms på samma sätt över tingsrätterna i Sverige, och bara det säger väl någonting om brister i kvaliteten bland svenska domare.
Och jag tycker väl också att man möjligtvis kunde minska antalet tingsrätter ytterligare, slå ihop dem, kanske ha en tingsrätt per region eller län och sen möjligtvis ha olika tingsställen. Men det är att försöka få ihop kvalificerade jurister i vissa mindre tingsrätter är svårt. Det vet vi är ett på många sätt hopplöst jobb, och det kanske kan vara gynnande för detta ändamål när regeringen nu går ut med en ny möjlighet här att tillfälligt prova på. Ja, sist men inte minst, höll på att säga, Ystad-familjen som har varit sånt liv om, som uppmärksammas av Sydsvenska Dagbladet, tror jag det var, Sydsvenskan.
Ja, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad som har gjort en granskning, som jag har förstått, av den här familjen utanför Ystad på Österlen, som där då socialtjänsten har omhändertagit 4 barn, det finns 5 barn i familjen, 1 är myndigt, som verkar ha levt under fruktansvärda förhållanden. Enligt den rapportering som hittills har framkommit, så barn som saknar grundläggande kunskap och de kunde inte knyta skorna, inte skala en banan, och det här är alltså barn som är upp till 16 år. Kunde inte klockan eller väldigt begränsat, och pratade väldigt dålig svenska utan engelska, som då föräldrarna hävdar är deras modersmål. Väldigt mycket oklart än, och det är klart att det här omgärdas av sekretess, men det låter ju fruktansvärt.
Hur kan det gå så här?
Ja, men någonstans måste ju myndigheterna ha bommat här. Jag har ju inga egna barn, men man har ju hört talas om såna här kontroller som ska göras. Det är 3-årskontroller eller 3-månaderskontroller eller vad det är för någonting. Hur kan de här barnen ha fallit utanför raden?
Liksom? Ja, men som jag har förstått det så har de ju varit registrerade i folkbokföringen som utvandrade. Att de ska ha bott i USA. Men i själva verket har de ju åtminstone de 15 senaste åren bott här i ett hus utanför Ystad. Men hur, ja, att ingen har reagerat, grannar, släktingar, alltså hur så här brevbär, det måste finnas massor med personer här som har sett att här finns det barn, men att de inte, för barn har ju då enligt socialtjänsten knappt varit utanför, de har begränsad rörlighet och dåligt utvecklad muskulatur för att de inte har fått röra på sig.
Går ju dra starka paralleller till Fritzl-fallet här.
Ja, det känns som att det är det närmaste ett Fritzl-fall vi har kommit i Sverige. Men vi får väl se. Föräldrarna nekar ju och menar att det inte alls ligger till på det här sättet. Så att, å ena sidan och å andra sidan. Men barnen är nu omhändertagna och familjehemsplacerade eller placerade enligt LVU.
Men det intressanta är att det svenska då, kontrollsystemet som annars brukar vara så starkt i en internationell jämförelse när det gäller personnummer och det gäller kontroll av precis det du är inne på, Ville, med olika former av kontroller av barns åldrar och deras medicinska tillstånd. Och det är faktiskt så att den svenska skolplikten omsluter som grundregel samtliga barn mellan 7 och 15 år som är bosatta i Sverige. Men här säger ju då företrädare för, i det här fallet, kommun och skola där nere i Ystad, att man har helt enkelt litat på föräldrarna i allt för stor omfattning, att de då inte har funnits i deras rullor, om jag uttrycker mig så då. Men de ändå då rent faktiskt och fysiskt har bott där och borde då finnas i deras rullor, och att man nu har skärpt upp systemet. Om vi bara lyfter blicken lite grann i det här ganska tragiska, socialt tragiskt sett, eländiga fallet. Är det så att vi litar för mycket på systemet i Sverige, myndigheterna i ett sånt här sammanhang? Tror ni det? Att vi är lite för naiva? Vi tror att det finns alltid ett skyddsnät som så att säga plockar upp saker, våra juridiska lagar.
Ja, men jag tror det kan ju finnas på flera olika områden. Jag satt häromdagen och tittade på någon av de här som går på SVT där Janne Josefsson blickar tillbaka över sina gamla uppdraggranskningsprogram där han gjorde ett sånt här som handlade om just vad som hände med folks pensioner som hade flyttat mellan Sverige och andra länder. Och där var det ju ungefär på samma sätt, att det hade kommit hemtjänst och besökt och döttrar och söner hade sagt att mamma ligger och sover och de hade kommit tillbaka några veckor senare och inte då heller fått träffa den här kvinnan eller mannen som då hade hemtjänst och fick de här pengarna och bidragspengar och sådär. Men att man liksom, man litar på vad personerna säger, de anhöriga, och sen så litar vi övriga personer på att det här kontrollsystemet fungerar. Det kanske finns en viss naivitet där bland oss svenskar, för vi är vana att det alltid fungerar som det ska.
Men det tror jag också, det kan det säkert göra. Och, men jag kan inte riktigt ändå så här säga att, ja, men är det inte något, jag höll på så här, är det inte något fint med att vi litar på det här, att i väldigt stor utsträckning så litar vi på det därför att det faktiskt fungerar. Det är ett rätt välfungerande. Sen finns det alltid brister. Det finns alltid människor som utnyttjar systemet och som då utnyttjar de här luckorna som finns. Men det är klart att det är ett problem. Och jag menar, Ystadfallet visar ju med all önskvärd tydlighet att här är det flera som samtidigt har brustit. Jag kan inte sluta tänka på fallet i Karlskrona med den här flickan Jara. Det är samma sak där. Det var både skola och kommun och det hade kommit larm, men ingen sammanförde de här så att säga, olika larmen som hade kommit till skola och socialtjänst och grannar som hade ringt polisen och allt vad då. Alltså, man såg aldrig sammanhanget och det är farligt.
Det kanske finns en rädsla bland svenskar också för att konfrontera andra människor. Alltså en grann och ställa frågan.
Ja, men det är klart att det är fint att lita på människor. Så är det ju alltid. Samtidigt så är det så att om du tar den yttersta formen av myndighetsutövning, alltså en repressiv myndighetsutövning, så är det givetvis orimligt att ha den utgångspunkten i alla delar när det gäller till exempel skatteindrivning och vad det nu må vara. Och då är frågan, var går gränsen i myndigheternas verksamhet? När ska man börja lita på människor? Vi har ju sett den här gäller då fallerade socialförsäkringssystem där man fram till för 15 år sedan egentligen tog för gott vad folk påstod om sina sjukskrivningar och vab och allt vad det nu var. Och sen skrapar man på ytan och så visar det sig att då stora, allt från organiserad brottslighet som har profiterat på miljardbelopp inom assistansersättningsområden och även när det gäller vanliga vabbdagar i sjukförsäkringsområden ner på vardagsnivå. Det duger inte att bara så att säga lita på människor, men visst är det en vacker tanke, det kan jag för sig hålla med. Ja, sist men inte minst, det sa jag alldeles nyss också, men jag vill ändå höra kort om det fall som ändå är världsomspännande som har kopplat till Sverige, Julian Assange. Vad säger vi att han då inte har blivit häktad i sin utevaro av tingsrätten?
Ja, men det var väl väntat. Herregud, han sitter inlåst i ett brittiskt fängelse de närmaste, ja nu har det väl gått några veckor, så verkar han vara kvar, 45. Och att han då skulle häkta som åklagaren ville på grund av flyktfara, det var ju helt orimligt. Så att jag kan inte säga något annat än att tingsrätten bortsåg från vem Julian Assange är och det här ärendets infektionsgrad och dömde helt korrekt, eller beslutade helt korrekt.
Per E. Samuelsson sa ju i en intervju efter rättegången att det här återigen visar på åklagarnas svårigheter och brister när det kommer till handläggningen av fallet Julian Assange. Jag vet inte exakt vad han menade där, men han verkade ganska belåten med det här beslutet i alla fall.
Nej, men alltså domstolen har väl då visat i det här sammanhanget att man inte är en förlängd arm till staten och åklagarväsendet. Och precis som du säger, Erik, så slår man fast att det finns liksom ingen flyktfara när han sitter i fängsligt förvar någon annanstans. Och man tänker inte göra sig till ett redskap för att åklagarna ska kunna få honom utlämnad till Sverige. För det ligger i åklagarnas intresse, men inte nödvändigtvis i domstolens intresse att göra det när det finns inte lagstöd för det, som man då kommer fram till, eller rättare sagt vid proportionalitetsbedömning så kan man säga att det inte finns i vårt fall stöd för att besluta om häktning.
Men på presskonferensen efteråt så tyckte jag inte ens att det verkade som att åklagaren var särskilt besviken heller. Det verkade vara ett ganska väntat beslut för henne också. Jag tyckte hon kändes ganska, ja, inte så berörd av det här beslutet, utan tyckte att det var väntat.
Hon grep efter ett halmstrå och fick inte träff. Så att, ja, det går vidare i den här soppan.
Det går vidare och sista ordet lär inte vara sagt. Det sista ordet är däremot sagt i det här avsnittet utav dagens juridikpodden, och jag tackar er för att ni har lyssnat. Tack också Ville och Erik för att ni kom hit. Själv heter jag Stefan Wahlberg.
Tack.
Tackar.